Då säger jag välkommen till Jan Thomas Montén, född i Borlänge den 2 november 1977. Högaktuell i dessa dagar som förbundskapten för juniorkronorna som spelar junior-VM i Montreal, Kanada med start på annandagen. Kul att ha dig här, Thomas.
Tack så mycket.
God dag och välkomna till ett sammandrag av nattens match i Canada Cup.
Matchen lider 1-0 för Sverige! Jag mår köksväggen! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål!
Ja, om vi börjar med junior-VM då. Idag är det tisdag när vi spelar in det här. Igår tog du ut en bruttotrupp med 26 spelare som du åker över till Kanada med om drygt en vecka. Börja med dina tankar om den här truppen.
Nej, men det, som jag sa igår, att det är ett tufft val. Det många, finns många bra spelare att välja mellan. Många, framförallt kanske olika spelare att välja mellan. Men vi känner att vi ville ha en viss inriktning på de olika lagdelarna, och vi känner att vi är väldigt nöjda med det vi har plockat ut. Vi är mest nöjda med att vi fick tillgång till alla spelare, just nu i alla fall, om ingen försvinner bort här. Men att vi kunde liksom välja precis de vi ville ha. Och sen gäller det att försöka liksom hitta spelare som kan spela det spel som vi vill spela, men också att de kan, att man kan ha tydliga roller för dem i laget. Så att, nej, vi känner oss nöjda.
Vad tror du kommer att vara den största skillnaden då i juniorkronornas sätt att uppträda kontra när Rickard Grönbergs tre år?
Alltså, jag tror spelmässigt så tror jag inte att det kommer vara så skillnad. Jag tror att, jag menar, någonstans vi har våran gemensamma spelfilosofi och våran gemensamma spelidé som vi har från Tre Kronor och ner till Team 16-landslaget, som vi vill ska genomsyra alla våra landslag. Det som skiljer, det är ju att junior-VM är ju, det är ju tjusningen att det är en ny grupp egentligen varje år. Det är en ny kull spelare, och jag tror att det är det som sätter skillnaden i de här trupperna från år till år. Och jag hoppas och tror att vi har en grupp med mycket inställning, med mycket karaktär som kommer att kanske inte vara det skickligaste laget, men förhoppningsvis ett lag som jobbar väldigt, väldigt hårt för att nå framgång.
Du pratade om inriktning då där på lagdelar, så vad kan du säga, så om du utvecklar det då, vad är det ni har sökt för någonting? Om vi tittar på backsidan först och främst då,
Nej, men vi känner att vi måste vara ett spelande lag. Vi måste kunna ha backar som klarar av att spelas ur situationer och se till att man tar ansvar för pucken och se till att man sätter forwards i bra spel, bra lägen. Samtidigt så spelas VM på liten rink, och det blir ett lite annat spel. Det blir lite, eftersom rinken är mindre så kommer du lite närmare, det blir lite tajtare, det blir lite fler närkamper, så att du behöver framförallt kanske ha spelare som klarar av att lägga en passning även i trånga lägen, så att säga. Ta en smäll för att spela bort första gubben och sätta fart på pucken. Så att det har vi tittat på backsidan, men också då givetvis, alltså, att vi har mobilitet, att vi kan åka skridskor både i offensiven och defensiven. Forwardsmässigt så känner vi att det är viktigt att spela med mycket fart. Vi var över USA här i juli-augusti och mötte USA och Kanada och Finland, och jag tror att ska vi slå de tre lagen om vi möter dem, så tror jag att vi måste spela med mycket speed. Se till att vi anfaller snabbt hela tiden, inte ge dem chans att spela rättvänd, att få gruppera sig och spela försvarsspel. Men också att försöka hitta lite storlek på forwardsidan, att ha lite stora forwards som kan göra det svårt för motståndarnas backar runt deras mål och runt sargerna, anfallszon.
Hur tänker du runt kedjeuppbyggnaden där nu? Förut pratade man mycket om det här med två offensiva kedjor, två defensiva, mer defensiva kedjor. Det har gått över med till att man kanske försöker ha tre kedjor som kan producera och kanske en. Hur tänker du där just runt den biten? Hur vill du bygga den här kedjeformationen?
Egentligen tycker jag det handlar om två saker. Dels så måste du måste ha spelare som spets som kan spela i offensiva lägen, det vill säga powerplay, och du måste ha defensivt duktiga spelare som jobbar hårt som kan spela penalty kill. Sen känner väl vi att vi kommer behöva ha fyra enheter som kan spela åt båda håll, att vi kan spela med mycket fart och sätta press på motståndaren, men även kanske försöka ha den offensiva spridningen ändå på tre lines, att vi kan ha tre linjer som kan skapa och kan vara kreativa. Jag tror att ska vi ha möjlighet att mäta oss mot de bästa, så måste vi givetvis försvara oss bra, men det tror jag att vi kommer göra. Vi kommer jobba hårt över hela banan och göra jobbet för motståndarna, men för att vinna hockeymatcher så måste du göra mål, och då måste du kunna ha spelare som kan vara kreativa och kan skapa, och jag tror att vi behöver hitta flera enheter än en som kan producera framåt.
Om jag tittar på backsidan där, och det som sticker ut där på något sätt är ju att vi har inte någon högerfattad back. Min första tanke är ju givetvis offensivt med alternativ att skjuta och sådär, men även defensivt tänker jag, uppspelsformen, att vi inte har den variationen där mellan högerfattad och vänsterfattad backar. Det här måste ju ha varit ett som något du har tänkt väldigt mycket runt innan du...
Absolut, det är ju alltid, jag menar, i en optimal värld så har du fyra leftare och fyra rightare, och du kan ha en i varje backpar, så att du verkligen kan få dynamik i speluppbyggnaden, men, och även i offensiva delar. Men som sagt var, det våra tänk har ändå varit att som sagt var, vi det gäller för oss att ta de spelarna som vi är övertygade kan göra det här på bästa sätt, och det, nu visade det sig att det var 8 stycken leftbackar, och det är som sagt var, det är absolut ingenting vi har sökt, men vi har gått utifrån spelarnas kvaliteter och deras roller och vad de kan göra för oss, och sen att det är 8 leftare, det fick liksom komma i sista hand.
Vad har varit det svåraste, tycker du, i att ta ut den här bruttotruppen då på 26? 3 spelare ska ju bort sen också.
Nej, men det är ju liksom, vad ska man säga, det är väl att välja. Alltså, jag menar, någonstans, jag menar, man har kanske 16-18 backar och så ska du välja ut 8. Det är klart att alla har ju liksom spetskvaliteter, alla har ju egenskaper som vi kan ha nytta av, och att försöka då, ja, vända och vrida på det och se vem som kan ha den största procentuella fördelen åt något håll, det är ganska svårt faktiskt. Samma på forwardsidan, ska man välja fler defensiva spelare som kanske spelar med ett hårt jobb, eller ska man välja lite fler offensiva spelare och chansa lite mer för att ha lite mer variation och lite mer alternativ om du mot förmodan skulle få någon skada på någon av de offensiva gubbarna. Så
att och där säga. Känns det ju som att du har valt den lite mer offensiva varianten på forwardsidan.
Ja, jag vet inte. Det får väl visa sig. Men, nej, men som sagt, det är svårt. Men vi kände ändå att vi ville ha lite variation både på gäller storlek, både små forwards och stora forwards, och forwards med ganska, alltså forwards med mycket fysik och mycket tyngd kontra forwards med mycket fart, och vi kände att vi ville inte låsa oss på en inriktning så att säga, utan vi kände att vi vill åka till Kanada, vi vill se alla på lilla rinken så att säga, komma in i spelet på liten rink och även med tidsskillnad och allting sånt, och sen spela de här två matcherna då innan vi bestämmer oss, och nu känner vi att nu har vi variation i laget, och vi känner att vi kan välja inriktning lite grann inför VM, det vi känner på plats blir bäst.
Är det någon spelare som har hört av sig och undrat vad fan inte jag är med för?
Nej, det är det inte, och jag tror att givetvis så finns det många besvikna spelare, men jag tror att alla som är på den här nivån, de är ganska införstådda med att det är en tuff konkurrens, och som sagt, alla spelare kan inte komma med, utan jag är helt övertygad att de spelarna som inte är med, de kommer nog gå till sin träning idag och kanske lägga på 5% till för att de är ganska förbannade att de inte kom med, och det är precis det som gör att de är så bra och precis ligger liksom på gränsen, så att det är väl media bara som fokuserar lite mycket på de som inte kommer med kontra de som kommer med, kan jag tycka, om man ska få önska någonting, men det
kan väl vara så också.
Jag förstår att det är ert jobb.
När en trupp tas ut så blir det väl ofta så, sen kommer man att skriva och berätta väldigt mycket om de spelare som är med, men det är klart att just i det skedet när truppen tas ut så är det ju ganska mycket fokus på de som inte är med. Nu var det väldigt mycket, största fokus var väl på en 16-åring som kom med, som vi ska återkomma till lite senare, så att jag håller inte helt med det där, men så är det, vi har olika roller du och jag. Det jag tänkte på också så här, Vi spelar final 3 år i rad. 2 senaste åren har vi missat medalj helt. Vi har dessutom gjort ganska bleka insatser i bronsmatcherna. Hur mycket har du analyserat det här och hur gör vi för att undvika att hamna i samma situation igen?
Oj, alltså det är ju som sagt, jag hade ju möjligheten att vara med 2 år själv. Jag var med i Malmö när vi gick till final och det är väl egentligen den matchen som känns alltså mest surt om man tittar tillbaks. Alltså det är ju en match som jag tror att skulle vi spela den 10 gånger så vinner vi 9. Men i den här matchen så får vi inte hål på Finland och jag tycker i den årskullen så tycker jag att vi hade det bästa laget. Jag tycker vi var bäst preparerade och där var det mer lite det här finalslumpen, turslumpen som avgjorde. Sen året efter i Toronto så hade vi, tycker jag, inte ett lika bra lag som vi hade i Malmö, men jag tycker vi gjorde ett väldigt, väldigt bra gruppspel och vi gjorde en väldigt stark kvartsfinal mot Finland som kändes som att den tog ganska tufft mentalt. Det var en väldigt urladdning. Vi mötte ett Ryssland i semin som var mycket bättre än vad vi var. Jag tycker det var liksom, om man jämför med finalen i Malmö så tycker jag vi var mycket bättre än Finland och ändå, men vi vann inte. Men när vi mötte ryssarna i semin i Toronto så var det bara, det var ingen snack, alltså de var klasser bättre än oss och då får man köpa det liksom att man förlorar mot ett bättre lag. Sen mot Slovakien då i bronsmatchen så var väl den här känslan att vi var mentalt trött, alltså jag tror inte det var så mycket fysiskt, jag tror det var mer skallen att kunna liksom ladda om. Jag tror att någonstans så var man så fokuserad på att försöka ta sig till den här drömfinalen mot Kanada i Toronto och man på något vis, den här besvikelsen som blir direkt efter satt i för länge liksom. Den var liksom, sen när matchen börjar så vill man såklart vinna den, men jag tror att den sista liksom hungern var inte där, så att men återigen, alltså jag tycker det är två olika, helt olika lag, det är två helt olika grupper, helt olika karaktärer och det är det som gör det svårt att analysera, tycker jag, eftersom det är olika lag, olika årgångar varje år och vi får se lite grann vad det är för krut i det här gänget vi har tagit ut.
Men tittar man på Finland, Helsingfors då, för ett år sedan så är det ju lite samma tendenser som vi såg i Toronto där, att vi gör ett bra gruppspel, okej, semi, absolut, och sen så är liksom energin helt slut i en bronsmatch mot USA där. Det har ju hänt 2 år i rad nu då, kan man säga, att energin bara har försvunnit där och vi kanske inte har gjort vår allra bästa match i semin heller. Tänker man bara att det är en ny grupp och det är liksom
alla har väl sin liksom, som sagt, det är svårt för mig att insikt i vad de gjorde liksom förra året och även som jag sa, jag kan inte peka på något speciellt som jag tycker vi gjorde fel i Toronto när jag var med där för 2 år sedan. Det som vi kommer att göra, det är väl att försöka liksom ha en, vad ska man säga, försöka skapa optimala förutsättningar. Någonstans så kommer jag jag var i Linköping förra året, vi hade en bra säsong tycker jag, där vi kanske inte heller toppade i slutet på säsongen. Vi var väldigt bra i grundserien och sen var det en väldigt tuff kvartsfinalserie mot Växjö där vi kom lite till korta. Och det är klart att som tränare får du ju alltid insikter. Alltså för varje säsong som går så lär du dig mer och mer saker. Och det finns väl saker därifrån kanske som jag kommer att ta med mig till i år. Att någonstans, de här killarna som kommer nu till oss den 14 december, de är ju liksom, jag menar, tittar man på många av dem så spelar ju de ganska många minuter i sina klubblag. Så att där har vi väl gjort en tanke att försöka anpassa våran pre-camp och vårat schema till de här spelarna som kommer nu. Och titta lite grann hur mycket de spelar och hur slitna är de. För jag tror att någonstans, fysiskt så tror jag att de orkar hur mycket som helst. Men jag tror att det är det mentala som, det är den bensinen som tar slut fortast och det är den vi ska se till att vi klarar av att ha med oss hela vägen. Så att, men det är mer liksom, det är mer knutet, det är inte knutet till tidigare år utan det här är mer knutet till den grupp av spelare vi har i år. Vilka roller, vilka positioner de har i sina klubblag och lite grann vilken status de har när de kommer över.
Nu har vi hamnat i den på förhand lättare gruppen, det kan man inte säga någonting. Vi har Ryssland, USA och Kanada i den andra gruppen där. Vi har Finland som är den stora nationen i våran grupp där. Gör det att man på något sätt gör upplägget annorlunda, att man försöker toppa formen lite senare i turneringen, eller hur tänker man runt det? Eller att man jobbar likadant oavsett vilka lag vi hade haft i gruppen?
Ja, jag känner nog, men som sagt, nu är det mitt första år här som ansvarig. Jag tror att någonstans så jag känner att det jag har full respekt för de motståndare vi har i gruppen, och vi, alltså vårt gruppspel avgörs, alltså det är 4 matcher på 6 dagar, och jag tror att där tror jag att det är väldigt väldigt viktigt att man liksom att man går för fullt från första början, för jag tror att det är svårare, och liksom man kan inte vara så kall att man beräknar det här på något sätt, utan jag tror att där måste man försöka optimera varje insats och varje dag. Sen däremot så får vi titta på hur vi gör mellan de här matcherna för att så att säga optimera den här gruppens resultat hela vägen fram.
Vad kan det vara då?
Nej, men det kan ju vara att du tränar, försöker optimera i träningen individuellt, att vissa spelare tränar dagen efter match, vissa spelare tränar inte. Det kan vara att man inte tränar på is, man kanske bara tränar fys. Man alla de, alltså försöka hitta liksom som man gör i ett, som du gör i ett klubblag under ett långt slutspel, så blir det ju väldigt mycket. Det blir ju en väldigt fin balansgång liksom när du vill hålla ihop gruppen och träna för att liksom bygga ihop er, bygga inför kriget som kommer imorgon i en sjunde match eller sjätte match, eller kontra då ska man släppa gruppen, ska man ge individerna lite egen frihet, lite individuellt, och är risken då att du får ett sämre taggat lag till matchen dagen efter. Det där är ju liksom magkänsla och erfarenhet som du kan använda av bara.
Vi lämnar junior-VM lite grann där och återkommer lite senare, tänkte jag, i programmet där. Du är född i Borlänge, stad som du lämnar väldigt tidigt. Känner du dig fortfarande som en mas?
Ja, det gör jag. Det, som sagt, jag har blivit några år borta, men jag försöker att åka hem lite då och då. Jag har min mamma och pappa kvar där. Jag har min bror och hans familj kvar där. Och jag har ganska mycket vänner kvar, både i Borlänge och Mora. Som jag bodde ganska länge i Mora också, därefter jag lämnade Borlänge. Så att, men det är klart att många av dem har ju flyttat ut därifrån också. Så att det är ganska många i Stockholm också. Så att det är väl de tre ställena som vi får försöka hålla oss på när man inte jobbar.
Hur var du som liten kille i Borlänge där då?
Oj, sånt här är ju jättesvårt, för alltid någon som kommer, oavsett vad man säger så kommer alltid någon säga tvärtom. Nej, men jag tror att jag var nog ganska lugn och försynt och blyg där när jag var liten, och sen hade man väl en period kanske, vad ska man säga, högstadiet där som var lite mer stökig som många har, men jag tror inte jag uppfattat som någon jättestökig person liksom, utan jag var nog ganska, ville nog kanske ha en approach att man var lite stökig och stöddig så där, men jag tror att innerst inne så har man nog alltid varit ganska noggrann och ganska skötsam liksom så där. Man har nog aldrig vågat ta vidderna ut, utan man har alltid haft de här spärrarna som har hållit kontroll på en.
Vad är det värsta du har gjort då som ung?
Oj, nej, jag vet inte. Jag har liksom inget, alltså det finns inga bra sådana där jättegrejer, utan man har väl varit på stan och stöka lite grann och varit uppe och busat och haft sig, men inget, som sagt, var ingenting som jag kan peka på, så att det är jag ganska glad för.
Borlänge beskrivs ju ofta som en ganska tuff stad, en arbetarstad, och det är järnverket och liksom det så här, känner du igen den bilden från det du växte upp?
Inte så mycket tidigt tycker jag, alltså mer än att jag hade en farfar och en pappa som båda jobbade på pappersbruket där i Kvarnsveden, men det var ju liksom innan jag föddes så att säga, innan min tid, så att däremot så var det ju ganska stökigt där i Borlänge den tiden jag växte upp där innan jag flyttade därifrån, och det har ju varit ganska många tråkigheter. Jag har ju kompisar som barndomskompisar som inte finns kvar i livet idag på grund av saker som var stökigt där med lite gänggrejer och lite med ganska mycket narkotika och sådana saker. Så att det är klart att det har ju kunnat gått sämre för mig såklart, eftersom man har ju kompisar som man känner och umgåtts med ganska mycket som det gick ganska illa för. Men som sagt, jag flyttade därifrån när jag var 19, så att det var väl liksom i, men då efter det så känns det som att det har lugnat ner sig. Nu känns det Borlänge som betydligt mer moget och gemytligt, tycker jag, de gånger man är hem.
Vad var det jobbigaste du upplevde där då, som du var inne på med barndomskompisar och så som har gått bort och så?
Nej, men det, alltså det, man har gamla kompisar som råkar illa ut med lite olika saker. Jag hade en gammal vän som jag spelade hockey med som blev ihjälskjuten till exempel där hemma på en ute efter en krogkväll. Så att det var ju såna saker. Det är klart att det sätter ett otroligt perspektiv på livet, kanske inte då när du är 15, 16, 17 år, men liksom i efterhand så är det klart att någonstans så känner man att det här är liksom riktigt jävla fel, det här är riktigt snett. Så att, men det känns som att Borlänge som stad och som kommun har tagit liksom tag i sig själv efter de här grejerna som hände och man startade ju en jättestor musikfestival bland annat där som tyvärr kanske blev lite för stor och nu har man startat om i lite mindre befattning, men det kändes som att det fanns otroligt mycket drivna människor som var kvar där och som liksom sa att nej, det här är inte okej liksom, vi kan inte ha det så här, och det, jag tycker att man gjorde ett fantastiskt jobb, så att det är väl ingenting man liksom, återigen, man reflekterar över då, men så här i efterhand så är det ju fruktansvärda saker.
Men det var alltså en barndomsvän då kan man säga som var 15-16 års åldern som blev
jag kommer inte ihåg riktigt om det var lite äldre, men så sagt, vi lirade hockey ihop och lite sådär och det blev väl var på fel ställe vid fel tidpunkt och det slutade otroligt illa, så att det är väl sånt där som man vill glömma men man glömmer aldrig.
Var du med ute den kvällen eller?
Nej. Det var jag inte.
Nej. Men kände man där någonstans då att det här är på väg liksom att eskalera mot något som
alltså då när man var så pass ung så satte man väl inte liksom ihop det, men det har man väl liksom förstått i efterhand att det var liksom det, jag menar det var ju sen, jag menar, det hände ju saker ändå när man i de där områdena liksom både i Borlänge och Falun hade ju också lite tråkigheter där en sommar som det är klart det berör en ganska mycket även om man inte liksom är mitt uppe i det, men någonstans så känns det som ändå ganska nära.
Du tänker på händelsen med Mattias Flink?
Ja, precis. Ja. Det var ju skolavslutning i Falun, så jag var faktiskt där men ihop med lite kompisar, men vi hade faktiskt åkt hem tidigare då på kvällen, men som sagt, det är ju någonstans så känner man ju att Falun är ju inte sån, det är ju inte sån jättestor stad, så att det är klart att det blir lite läskigt.
Kan du känna, du berättade om två händelser här nu, kan du känna att det har liksom påverkat dig på något sätt, dina val i framåt i livet på något sätt eller?
Nej, man skulle kanske vilja säga ja eftersom det är sådana grejer, men nej, det kan jag inte säga. Jag tycker väl någonstans att jag som sagt var, jag flyttade därifrån och tog en liksom en annan väg då när jag åkte till Mora där och då var det väl egentligen, det var ju för hockeyns skull, men det var ju liksom inte alls utstakat att jag skulle sitta här idag och jobba med hockey, utan det var mer en, det var väl mer en ton, en liksom en ton, alltså en sån grej att nej, men kul att prova på något nytt, var sugen att flytta hemifrån och flytta bort och lite roligt att bo själv och lite sådana saker, så att nej, jag tror att de saker som präglar en mer, de känner jag kommer liksom senare i livet och sådär, men det är klart att någonstans så har man väl alltid haft en känsla att det, man är ganska tacksam för det man har liksom, och det någonstans man har ett tufft jobb och man är fruktansvärt förbannad och besviken när man förlorar hockeymatcher, men någonstans jag har alltid känt att jag har inte liksom, det känns väldigt väldigt onödigt att gå runt varje dag och vara sur och bitter. Jag tycker liksom att då är man ju, då måste man göra någonting åt sin tillvaro och försöka göra någonting annorlunda. Jag har alltid känt att det är ganska kul med en ny dag. Jag försöker ha en sån approach till och försöker vara positiv i så många sammanhang jag kan liksom, och försöka fokusera på de bra sakerna som finns runt omkring.
Vi återkommer snart till Mora som var en tidig hållplats i din tränarkarriär där och juniorverksamheten där. Vilken var din väg in i ishockeyn?
Alltså jag slutade ju tidigt, alltså jag var ju, alltså det är ju så, jag var inte tillräckligt bra helt enkelt, utan jag la ju av när jag var 17-18 år och sådär, och var ingen talang överhuvudtaget så. jag åkte skidor en hel del, tyckte nästan att det var roligare, tävla lite utförsåkning så där. Men sen hade jag en yngre bror som började spela, och jag fick frågan av de tränarna som hade det laget om inte jag kunde vara med och hjälpa till lite grann när de var, jag tror att de var 13-14 år, och jag gick väl på gymnasiet, så att jag var väl med där lite grann och höll på lite grann. Och sen, ja, det blev väl bara liksom mer och mer. Det var ganska roligt. Jag har inte tyckt att hockey var så förbannat kul när jag spelade. Jag har aldrig liksom, alltså innan jag började jobba som tränare så tittade jag ju inte liksom på hockeymatcher så. Alltså det var ju inte, det var kul att lira när man var liten och vara själv, alltså vara på isen och spela. Sen själva liksom spelet och runt omkring. Jag var väl till Leksand några gånger med pappa när jag var liten och kollade på några matcher, men jag kan aldrig, det är inte liksom något mot Leksand så, men jag kan aldrig minnas att jag tyckte att det var speciellt liksom kul så. Alltså, det var inget som berörde mig, utan jag jobbade med det där hockeylaget lite grann, och sen fick jag en praktikplats när jag gick ut gymnasiet i Borlänge hockey då, som var klubben jag jobbade i, som ville starta en sån här hockeyklass för 7-9, och så hade jag de eleverna under ett år. Och det var ju, Borlänge hade en ganska bra 82-kull där med Magnus Hedlund och Daniel Hermansson, Lasse Jonsson, som sen försvann till Leksand och Mora, och det var ju den kullen då som hade på, vad ska man säga, hockeyhögstadiet då. Sen hörde Mora av sig efter det året, och de hade ju några där som ville försöka göra en bra juniorsatsning då med Lasse Halvars som hade hand om U16, och sen hade du Malte Sten och Lasse Lispers då på hockeygymnasiet, och de såg väl någonting i mig som inte jag hade någon aning om, men så jag flyttade dit och tränade deras U16 och J18 då, och var med på hockeygymnasiet under ett år, och sen fortsatte jag som juniortränare där och jobbade som elevassistent på sidan av då, bara för att liksom ha något extra jobb så där, och hanka mig fram på det fram tills 2001 tror jag det var, då Färjestad hörde av sig och erbjöd mig en heltidstjänst då på deras hockeygym och J20, och det var väl första gången då som det liksom slog att fan, det här är ju faktiskt någonting man kan jobba med, och jag har ju faktiskt inte jobbat med någonting annat sedan 2001.
Nej, jag tänkte komma in på det också. Det kan vi ta det på en gång nu när du ändå nämner det där. Så man pratar ju ofta om politiker som liksom går den här vägen via ungdomsförbunden och sen blir yrkespolitiker och liksom aldrig har ett riktigt jobb. kan du känna lite grann där? Du har ju känt som du har varit hockeytränare 20, du är 39 år nu, du är hockeytränare 20 år om man räknar in Borlänge-tiden där och så. Känner du lite som en sån där som, har du haft ett riktigt jobb någon gång?
Jag har jobbat lite grann. Jag jobbade som personlig assistent, gjorde jag under 2 år i Mora där, och det var liksom en tuff liksom, det var en bra erfarenhet tycker jag, liksom få hjälpa och ta hand om andra och så där. Det var liksom, nej men det gav mig ganska mycket, men sen som sagt har jag hela tiden haft tanken på att jag ska väl göra någonting annat, men det har liksom aldrig blivit av. Eftersom det här, hockeyn har ju liksom ramlat på successivt.
Ja. Du säger att när du sedan flyttade till Färjestad var då du kom på att det här är något du kan leva på. Men när kände du liksom att det här är någonting som jag tycker om och det här är någonting som jag kanske är bra på då?
Nej men alltså det var väldigt kul där i Mora innan Färjestad-tiden där. Som sagt, vi hade ganska bra kullar där med 82 och 83 när vi gick till SM, både J18 ett år och J20, och J18 vann guld ett år när jag var J20-coach. Så vi hade några bra kullar där, och Mora fick upp ganska mycket spelare till sitt A-lag då, som var i allsvenskan. Man producerade ganska mycket juniorer, och då var det kul, då kom det här riktiga suget för hockey, och liksom att man började man ju titta på all hockey som fanns, alltså, och försöka titta på allt, läsa allt och prata med alla och liksom bara suga åt sig, och det hängde väl i liksom. Jag har väl hängt i sen dess.
Så den här ganska ointresserade killen när det gäller hockey blev plötsligt liksom en hockeynörd där i Mora på något sätt?
Ja, absolut.
Sög in allt som...
Precis, som sagt, jag vet inte, alltså jag har ingen aning vad det beror på liksom, så där, men det var väl att man kände att liksom, man kände att det här var någonting som var väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt roligt att jobba med, liksom, med unga spelare och försöka liksom forma och försöka hjälpa dem att bli så bra de kan, och det är ju det som har varit tjusningen ända sedan dess.
Min schablonbild är ju lite grann, kommer man från Dalarna så håller man antingen på Mora eller Leksand. Bor man i Borlänge så känns ju kopplingen till Leksand väldigt given, att man blir Leksing på något sätt. Så var det inte för dig?
Nej, alltså det, som sagt, jag var ju där med min pappa lite grann när man var liten, men alltså någonstans, som sagt, jag hade ju inget gediget hockeyintresse innan jag liksom flyttade till Mora, och sen kom ju det då, men som sagt, jag har väl aldrig, jag kan väl inte säga att jag haft liksom något favoritlag så, jag menar det är ju väldigt svårt nu när man har varit i fem olika klubbar liksom, och man kommer förhoppningsvis kanske vara i någon klubb till innan man slutar med det här, så att på något vis så, nej, det gick ju inte, jag menar jag har alltid liksom jobbat väldigt hårt för varje klubb jag har jobbat för liksom, och det, då har man ju den som fokuspunkt, så att nej, jag som sagt var, jag hade ju inget gediget hockeyintresse innan jag hamnade i Mora, så att säga.
När man jobbar i Mora under så många år, då blir det automatiskt att man inte tycker så mycket om Leksand.
Alltså ja, det blir det ju. De hade ju några otroliga duster där. Jag menar, dels så Mora gick ju upp där när Leksand åkte ur till exempel under den svängen. Och det var ju mitt sista år i Mora, var ju lockoutåret då när Mora hängde kvar för första året då, så att säga. Men sen hamnade jag i Djurgården och ja, då mötte jag ju Mora med Djurgården, och då var de ju definitivt inte på Mora. Mm. Så att det är ju sådär, man får ju helt enkelt, man får jobba där man jobbar liksom, och det har aldrig varit något problem, tycker jag.
Vi kan ju ta det lite kort där. Du var i Mora i 2 år, du åkte till Färjestad och tränade deras J20-lag, fick ett erbjudande. Det blev bara 1 år där på grund av att Färjestad valde att lägga ner sitt J20-lag och flytta juniorerna till Skåre då. Mm. Du återvände till Mora i 3 säsonger, tror jag det var sen, och ja,
då fick jag samma möjlighet, så att säga, under den säsongen som jag var i Färjestad, så gick ju Lasse Lispers blev rektor, och då blev ju hans tjänst liksom på hockeygymnasiet ledig, och då erbjöd de mig den, och då fick jag ju liksom jobba med hockey på heltid där också, vilket kanske var det som jag ville från början, men de kunde inte erbjuda det då när jag gick till Färjestad. Så blev det 3 säsonger där med J20 och hockeygymnasiet då, innan jag flyttade till Stockholm.
Ja, då är vi framme vid 2005. Det är 12 år sedan snart.
Länge
sedan. Då hör storklubben, huvudstadsklubben Djurgården av sig och vill ha dig. Hur gick tankarna då? Du hade en bra känsla.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Nej, och det är väl klart att då någonstans så kittlade det väl igen kanske samma sak som gjorde att jag lämnade Borlänge, och det var väl liksom att jag har väl alltid känt att men det skulle väl vara häftigt att prova på att bo i en storstad, och Stockholm är ju den största stad vi har, så att det var väl inte så mycket fundera. Det var väl mer att jag sa till Djurgården då, till KG Stoppel som jag pratade med då, att jag ville bara skriva 1 år, för jag sa det, jag måste liksom kolla att det trivs först och sådär. Men sen blev det ju 7 år, så att vi trivdes fantastiskt bra.
Först 2 år då som på juniorlaget där med Superelit, och sen upp som assisterande tränare tillsammans med Hans Särk i Järvi där. Vad minns du från det året?
Nej, men jag minns att vi hade faktiskt spelat SM-final med Djurgårdens J20 mot Frölunda. Man spelade i bäst av 3 då, och vi vann första matchen på Hovet, och sen förlorade vi match 2 i Göteborg, tror jag, i overtime, och så förlorade vi match 3, och vi satt i bussen på vägen hem, och då var KG med, så han pratade lite grann att vi skulle ha ett möte, och då hade ju Challe Berglund försvunnit i Timrå, och Säcken hade 1 år kvar som A-lagscoach, och då ville man göra en trio då, tränare, så att man ville att jag skulle ta klivet upp från J20, och så ville man att Micke Johansson då skulle komma tillbaka som tränare Huddinge då, så att, och jag och Tjecken kände varandra lite sen innan, vi hade gått lite tränarkurser ihop och lite så här. Han hade ju kört Djurgårdens J18 där innan han tog A-laget också, så att kände att det var fantastiskt kul att få jobba med Säcken, så att nej, det var inte så mycket att fundera på. Jag hade ett år kvar på mitt junioravtal, så att det var väl liksom, jag visste ju att jag skulle vara kvar och jobba i klubben, så att det var väl bara extra roligt att få testa på elitserier.
Mm. Och redan efter ett år, nu är du 31 år, runt 31 år ungefär, efter det här första året med Hasse där ni gick till slutspel, om inte jag minns fel också. Mm. Och då får du alltså, du och Micke Johansson, erbjudandet att ta över och vara huvudtränare för Djurgården.
Mm. Och det var ju så, Hasse skrev på till Skellefteå där och försvann där. Det var väl klart i januari, och då var väl Djurgården i valet och kvalet hur man skulle göra. Och jag vet ju nu i efterhand att man ville ju ha Hardy redan då, men Hardy satt ju kvar, han hade ju ett år kvar med Salzburg, och jag tror att Djurgården hade inte råd att lösa utan, tror jag, från det avtalet, eller det vet jag att det var så. Så att vi fick frågan, jag och Micke, om vi ville köra liksom, vad ska man säga, delat ledarskap då. Micke skulle ansvara för träningarna och jag skulle ansvara för coachbiten då, och det var väl inte så mycket att fundera på. Jag menar, man säger ju inte nej till ett sånt jobb, så att det var inte så lång betänketid.
Du var ju ung, hade ändå tränat i och för sig, men inte så mycket på seniornivå. Micke hade ju inte heller någon sån här jättelång erfarenhet som tränare heller där. Alltså, hur var den säsongen där?
Men den var otroligt lärorik. Alltså, det var ju, vi startade ju ganska bra, men som sagt, det kan ofta bli så när man är lite naiv och lite sådär, man gasar på från början, och vi var väl lite för slarviga med vårt grundspel. Alltså, vi satte ett grundspel under försäsongen, vi fick en väldigt, väldigt bra start i elitserien, men sen som det som skiljer bra och dåliga lag åt, det är ju liksom de här som spelar konsekvent, gör sakerna varje dag, och vi var väl inte ett sånt lag, utan vi kom där till november och fick en otrolig svacka. Jag tror att vi var sist ett tag där, och vi fick liksom, då fick vi börja bygga om, och vi fick börja om med vårat grundspel och försöka vara liksom tydligare och tuffare med spelarna, och vi började jobba mycket med video och verkligen liksom försöka grotta ner oss i, analysera varje match. Vi gjorde en ganska speciell grej. Vi hade ju Dick Axelsson då i Djurgården, som var en otrolig skicklig spelare och otrolig talang, men vi kände väl att vi behövde ha 12 forward som körde varje kväll, och han var väl inte en sån spelare, så att vi satte honom på läktaren, och så tog vi Micke Allén från juniorlaget istället och satte in på hans plats, och det blev en bra vändning för oss. Jag tror Micke Allén gjorde ett eller två mål i sin första match, och sen hängde det i, och sen hamnade Dick i Färjestad och fick vinna SM-guld, så det var ju bra för han också. Men det var ju som sagt, vi lyfte där i december och januari. Sen fick vi otroligt mycket skador i januari månad, och vi fick ju debutera med en 16-åring mot Södertälje borta, som heter Gabriel Landeskog, som var 16 år och 14 månader, eller 4 månader tror jag. Var förstårs, eller var i B-junior och fick spela i A-laget och var fantastiskt bra direkt från början. Det var liksom så här, wow. Men sen gjorde han bara den säsongen i Djurgården, så försvann han till Kitchener då i juniorliga. Men vi fick lite för mycket skador. Vi hade ju liksom en ung centersida med, jag tror vi hade Jakob Josefsson, och vi hade Andreas Engqvist till och från, vi hade Kalle Gustafsson, och vi hade Gabbe Landeskog, och det är liksom bara juniorer egentligen, så att vi hann väl inte i kapp. Om det var Timrå tror jag vi jagade där för att gå till slutspel. Jag vet inte om vi blev nia, men inte helt hundra.
10 enligt statistiken.
10, okay, ja.
Men bra försök.
Ja. Men som sagt innan jul, jag kommer ihåg innan jul där, så var vi ju sista matchen innan julbreket, så tror jag fan att vi låg sist. Alltså. Jag tror att vi var typ 6 poäng eller någonting efter Södertälje som var näst sist.
Hur var det att ta ett sånt beslut som du pratade om där med Dick Axelsson då?
Nej, det var inte, alltså vi var ju ganska många. Vi hade ju en sportkommitté där med Janne Järlefelt som var sportchef, och Johan Garpenlöv var med där också. Så det var ju liksom inte bara vi, utan det, men det var liksom, nej men det, jag tyckte det var, för oss var det ett bra beslut. Det var ett tufft beslut och liksom, men vi kände att vi behövde göra en förändring. Och så fick det bli.
Och du var inne på det tidigare med Harden Nilsson, att de gärna ville haft honom redan då, att de inte kunde köpa ut honom. Visste ni då när ni gick in i den säsongen att det var liksom Harden de ville ha? Eller
nej, det fick vi reda på efteråt. Så att säga. Sen kom ju han året efter då, så att säga.
Det var där jag tänkte fortsätta. Året efter då så kom ju Harden Nilsson in då i Djurgården, och den säsongen kan inte säga magisk, men det var väldigt framgångsrik säsong ja. Där ni spelade en i alla fall en magisk SM-final mot HV71 där. Vad minns du av den säsongen?
Nej, men det var, alltså, vi hade en bra mix tycker jag. Vi hade några unga killar som kom upp den säsongen med Marcus Kryger kanske framförallt och som slog sig in och hade en äldre kärna också med Kristoffer Ottosson, Marcus Nilsson och Jimmy Ölvestad som var väldigt, väldigt bra. Så att vi hade en bra mix. Vi var väl liksom inget lag som de pratade om riktigt, utan vi smög väl med lite grann. Och det var ju OS-break vet jag det året då i februari. Och jag tror att vi låg fyra där vid OS-breaket. Och sen gick vi otroligt bra efter breaket. Jag tror vi vann 7 av 8 som var kvar någonting och blev tvåa till slut. Och sen hade vi ju några otroligt härliga kvartsfinaler och semifinaler. Jag tror vi slog ut Linköping i semi på Globen bland annat fullsatt. Och det var ett otroligt tryck. Och sen hade vi en jättebra finalserie mot HV där vi vinner första matchen på ordinarie tid. Och sen förlorar vi de kommande alla fem på overtime. Mm. Och det är väl egentligen, om man sätter det ihop med den här finalförlusten i Malmö mot Finland, så är det ju... Det är ju två otroligt tuffa liksom förluster, för jag tycker inte att, full respekt för HV absolut, men jag tycker inte att de var något bättre än vad vi var i den finalserien. Och det sen känns än idag fruktansvärt surt att torska den.
De hade en bra målvakt.
Ja, de hade en fantastisk målvakt. Det hade vi också, men Stefan var kanske nog pricken över iet där för deras del liksom och sådär. Men nej, den kommer nog svida hela livet tror jag.
Stefan Liv alltså, som stod i HVs mål då, vann ett av sina SM-guld i den matchfinalserien som jag tror de allra flesta, väldigt många i alla fall, kommer ihåg som en av de absolut bästa som har spelats där. Succésäsong där, jag tror ni åkte ut mot Luleå året efter där ni höll på att vända 0-3
till 3-3. Vi förlorade match 7 uppe i Luleå i overtime. Ja.
Ingen jättesuccé, men heller ingen stor misslyckande. Nej. Säsong, utan den ganska så här.
Luleå var ganska bra då.
Ja. Men sen då, har du tredje år, händer det ju väldigt mycket. Ja. Vad var det egentligen som hände under den säsongen? Jag ska säga direkt först att jag hade inför den här säsongen hade jag tippat SM-guld till Djurgården. Det slutade med att Djurgården åkte ur SHL. Vad minns du från?
Nej, alltså det var ju, alltså, vad ska man säga, vi hade väl en trupp som vi trodde väldigt mycket på, men som kanske visade sig att den var lite ålderstigen. Vi hade inte de här yngre som kunde trycka på underifrån på samma sätt som vi hade haft 2 år innan. Vi försökte göra lite förändringar under säsongen där på spelarfronten, men det var otroligt tufft på spelarmarknaden. Vi hittade helt enkelt inte något bra, eller så hade vi inte tillräckligt mycket pengar. Och sen var det liksom, det rullade på och sen började tisslas och tasslas hit och dit. Och vi förstod väl det också, att om vi inte blir bättre så kommer det ske en förändring. Och den hände väl där någon gång i, jag vet inte om det var januari eller februari eller något sånt där. Och sen kom Niklas Falk och Tony Sabel in. Sen kom ju Kalle Berglund in också innan det var slut då i kvalserien.
Ja, den 30 januari tror jag det var som Hardy och Micke Johansson, ska vi säga, då, dina två kollegor fick beskedet. Så jag tror att båda tvingades bort. Jag vet inte om Micke sympatiserade med Hardy eller om han var tvungen att lämna.
Nej, nej, vi vart kallade där. Vi hade mött Färjestad borta vet jag, och sen vart vi kallade till möten där på morgonen efter och sådär. Så att... Nej, och det, alltså, det jag förstår, alltså, någonstans, det är väl så klubbar gör, men alltså, någonstans så var känslan att för varje ändring de gjorde så var det egentligen bara sämre. Jag tror att vi tog mindre och mindre poäng för varje liksom coachförändring som blev. Och det är väl egentligen, man har väl alltid saker man ångrar, men och jag har ju full respekt för Djurgården som klubb än idag. Jag hade en fantastisk tid där, men jag kanske ångrar idag att jag kanske skulle ha hoppat av i den vevan, för det kändes nu i efterhand, så då kändes det inte så, för då kändes det bara som att de, vad ska man säga, de bad om min hjälp och ville att jag skulle fortsätta, och då kände jag att det är klart som fan jag ska göra det. Men så här i efterhand när man får mer liksom, kan blicka tillbaks på spelet som var bakom allting och sådär, så nej, skulle jag få göra om det så skulle jag nog ha gjort annorlunda faktiskt.
Då hade du klivit av tillsammans med Micke och Hardy där. i januari redan.
Ja.
Vad fick du för reaktioner från Micke och Hardy där då, när du var klar?
Nej, och det var ingenting sånt. Alltså jag pratade med dem och de sa ju egentligen samma sak, att alltså fan, det är klart du ska köra liksom. De har ju otroligt stora Djurgårdshjärtan båda två. De ville ju inget annat än att det skulle vända för Djurgården, så att, men som sagt, nej, lite ung och naiv kanske i den rollen, och lite varit lite liksom skrämd så där kanske också, så där, och nej.
På vilket sätt vart du skrämd?
Nej, men jag vet inte. Jag, nej, men någonstans, alltså det är väl egentligen, det låter ju korkat i sammanhanget kanske, men jag fick liksom, jag fick inte möjligheten som att kliva av, utan då fick jag helt enkelt säga upp mig själv, och det var det man hotade med liksom, och det var väl det som, det är väl så kanske, man hade liksom, man visste inte, ja men shit, vad ska jag göra då har jag inget jobb, och liksom man ska bo och betala räkningar och hit och dit, så att det vart väl kanske lite för stor effekt. Hade jag gjort det idag, så hade man ju bara bett dem och tackat och gott.
Det var så du kände liksom, att du hamnade liksom i en situation, ja, där du varit pressad och...
Nej, inte pressad, alltså, nej, men jag tyckte det var, jag tycker väl i efterhand att det inte var någon liksom fair grej. Samtidigt så förstår jag ju, full respekt för dem. De satt väl liksom i en jävla sits och kände att liksom vi vill ha det så här, och då ville de, då pushade de för det, och jag sa ju ja, så att det, i grund och botten så är det jag som får stå för det. Men som sagt, ja, hade jag gjort om det idag, så hade jag gjort annorlunda.
Men det är inga hard feelings från Hardy och Micke liksom?
Nej, inte bara jag, nu var det ju länge sedan jag pratade med Hardy. Det var nog något år sedan jag pratade med Micke här för månad sedan kanske. De har aldrig sagt något i alla fall, och vi har träffats efteråt också. Det tror jag inte.
Nej. Och den här lösningen då med Tony Sabel som huvudtränare, det höll ju bara en månad där då, inför kvalserien, om inte jag minns fel, så vart Sabel degraderad till juniortränare, Tony Sabel, och Challe Berglund då, som skulle ta över året efter, kom in som tränare där, och du var fortfarande kvar.
Ja. Alltså jag hamnade i en roll där jag satt på läktaren under matcherna och liksom bistod dem på det viset, och hade hand om att scouta motståndare. Så det var ju, Niklas Falk tog ju min plats i båset då, kan man säga. Jag hade ju coachat backarna där under den säsongen, och då tog Falk över den, och Tony fick jobba med spelet, och Challe coachade forwards. Som sagt, det var rörigt och otroligt tråkigt.
Och det slutade med att Djurgården åkte ur SHL också. Hur mycket, stor del av det tog du liksom åt det, med tanke på hur säsongen såg ut där?
Nej, men det är klart att man är ju alltså, det är alltid svårt liksom, när man ser nyktert på saker, när man vinner och det går bra, så är man ganska duktig på liksom, alltså då känner man att liksom, det är inte min förtjänst, i spelarens förtjänst. Men när det går dåligt, då är det mer att då går man ju mer till sig själv liksom, fan, vi skulle ha gjort annorlunda, vi skulle ha tagit bort han, och vi skulle ha sparkat han, eller vi skulle ha spelat dem mer, vi skulle ha gjort så här. Det grämer ju en, för du får ju liksom ingen chans att göra om det. Det är liksom, det får du ju leva med hela livet liksom. Och sen att liksom man åker ur, och det blir otroligt, det är ju otroligt tufft liksom, men inte för, alltså det är tufft för spelare och ledare, men egentligen så är det ju inte det, för de lyckas ju alltid nästan hitta nya jobb. Det som är tufft, det är ju när föreningar då, som är i SHL eller Elitserien då, när man åker ur och sen får liksom 10 människor som jobbar i föreningen med andra saker, egentligen inte, de har egentligen ingenting med A-laget att göra, men de får ju lämna sina jobb i stort sett på dagen för att man tappar 30 miljoner intäkter. Det känns fruktansvärt tycker jag.
Och där får du ju uppleva två gånger om då, för det som händer efter att ni åkte ur med Djurgården, det är att du får ett erbjudande från Timrå att ta över som huvudtränare i Timrå där och som är i SHL då. Och det tackar du ja till.
Ja, det var valet och kvalet där. Jag valde egentligen mellan Almtuna och Timrå, kändes det som där. Men jag kände ändå någonstans att jag hade varit fem år i SHL och Elitserien och hade koll på spelarmarknaden och allting runt omkring, alla coacher i de andra lagen, och visste hur de spelade, hur de ville coacha. Jag kände att jag skulle kunna göra ett bättre jobb i SHL än i Allsvenskan, som jag hade väldigt dålig koll på. Sen hade jag en väldigt, väldigt bra säsong i Timrå. Jag tycker vi gjorde en okej säsong, men vi vart lite för tunna på skadesidan, och sen var ju kvalserien kvar då, och jag förstår ju alla som som saknar den, men alltså Leksand gick ju upp det året och de var ju outstanding. De vann ju alla matcher tror jag i kvalserien. Vi mötte Örebro i första och sista omgången och vann båda. Men däremellan så var det ju ingen annan som slog Örebro. Så att vi var ju körda ändå mot Örebro eftersom vi förlorade mot Leksand två matcher så följde vi på det. Mm. Och lag då, jag tror Västerås var med och det var väl något mer lag med som förlorade de två första matcherna liksom i kvalserien. Sen tog ju inte de en poäng till. Och det är ju nackdelen med en serie. Det är ju fördelen tycker jag med man möts head to head, bäst av sju.
Mm.
Att en serie kan ju avgöras på nu skyller jag inte på det alls liksom, men en serie kan ju avgöras för att man spelar mot lag som inte har någonting att spela om. Men det var jäkligt tufft. Men jag ångrar inte. Alltså, det är klart att det är fantastiskt tråkigt igen att så stora konsekvenser för ett lag som Timrå liksom och sådär. Och det, jag önskar absolut att det var ogjort. Men jag tycker att vi gjorde det vi kunde.
Mm. På något sätt med Djurgården åker ur, man känner ändå att det finns så starka, alltså på något sätt så kommer de att resa sig och komma tillbaka. Timrå var ju lite en annan situation, alltså där var det ju verkligen ekonomisk kris. Mm.
Det var väldigt rörigt där också, både under den säsongen och även direkt efteråt.
Ja.
Där var väl förhoppningen och tanken ändå att vara kvar i Timrå även fast man åkte ur, men det var som sagt, det var dels stökigt ekonomiskt, så det var, man visste inte om man skulle överleva, och sen hade vi en familjesituation som gjorde att det var liksom lite kämpigt, så att vi tog valet då att flytta till Linköping och jag valde att ta ett juniortränarjobb då för att kunna vara lite mer, spendera lite mer tid med familjen i det läget då. Det blev ju väldigt lyckat eftersom det var ju då som Rickard hörde av sig och erbjöd mig att vara assisterande för första gången när vi var i Malmö.
Mm, för juniorkronorna.
Och det följdes upp med att jag stannade kvar ett år till i Linköping på juniorerna och kunde köra VM i Toronto, för att du kan inte kombinera ett headcoachjobb och åka iväg som assisterande på junior-VM, varken i Allsvenskan eller i SHL, för man spelar så mycket matcher. Så att hade jag inte tagit det beslutet att flytta hem eller flytta till Linköping som är hem nu, så tror jag inte att jag hade suttit på den här platsen idag.
Nej. Du har två väldigt jobbiga år där, först med Djurgården och sen som huvudansvarig då, och Timrå åker ur SHL och hela klubben, många sägs upp, klubben är jätteekonomisk. Hur mådde du våren där då 2013?
Ja, man är ju splittrad. Vi fick våran första son på Lucia den 13 december. Året innan där, och var ju en fantastisk upplevelse. Samtidigt så hade jag en svärmor som blev sjuk i cancer och gick bort på hösten efter där. När jag, mitt första år i Linköping. Och det låter ju återigen kanske dumt, men i det sammantaget så var hockey en skitsak. Och hockey är fruktansvärt viktigt, men jag tycker att i de olika grejerna så är hockey bara en sport. Mm. Så att på så vis så var det var mer tufft för familjen och för min fru framförallt liksom och sådär. Och det var, nej. Då hade jag kunnat valt bort hockeyn helt och hållet för hennes skull, om det liksom hade kunnat hjälpt åt andra hållet. Så att man är splittrad, otroligt tufft. Jag har ju fortfarande väldigt, väldigt mycket vänner i Timrå, och jag hoppas att de absolut har klivit upp. Jag trivdes fantastiskt bra i både i Sundsvall och i Timrå liksom. Det var ett fantastiskt år liksom, och vi skulle gärna flytta dit igen om det skulle dyka upp möjligheten längre fram, men just då var det liksom, då var det mest fokus på familjen och försöka liksom stötta och komma vidare i det.
Ja, för med några månaders mellanrum före och efter den här degraderingen då, så fick du liksom uppleva liv och död då, på väldigt nära håll inom familjen.
Ja. Och det är ju så, jag menar det är sånt som händer tyvärr, men och det händer att man förlorar hockeymatcher också, men det är faktiskt en annan, det är på en annan nivå. Du kan förlora hockeymatcher och det kommer liksom att, det känns inte så då när du står där, för då är det fruktansvärt. Alltså det är otroligt tufft. De här två åka ur, det, alltså jag har lärt mig mer på de två åren än vad jag har gjort på hela min karriär innan, och troligtvis mer än vad jag kommer att lära mig på resten också. Det är så. Det är då verkligen som du liksom du kan inte läsa det till det eller lära det här på något sätt. Du måste liksom, hur tufft den låter, du måste genomgå det. Du måste gå igenom det, du måste göra misstag, du måste göra rätt, och du måste liksom få möjlighet att uppleva det. Det är enda sättet att lära sig av det. Och det är otroligt tufft, och det är, som jag sa, man påverkar enormt mycket människor, och man mår väldigt dåligt för andra människors skull. Men det kommer en nästa dag också. Mm. Det gör det inte i övriga livet när det tar slut.
Gick det fort med svärmor där? Hon varit sjuk och så, eller?
Hon var sjuk under två år, tror jag, där. Men det gick ganska fort på slutet, så att jag är fruktansvärt glad idag för att vi tog beslutet att flytta till Linköping, som är bara en timme egentligen från där mina svärföräldrar bor, så att vi kunde vara nära.
Mm. Hur var det att fokusera på jobbet under den här tiden? Du var ny klubb, ny tjänst, ny...
Nej, men det, Linköping var fantastiskt bra då, och Johan Hemlin som var sportchef, och även jag skulle åka med landslaget, vet jag, i november där, men då sa jag till Rickard att nej, jag kan inte åka, för det var innan Malmö VM där, för att vi det blev begravningar och lite sånt, så att det var absolut inga problem. Jag fick ta liksom den tid jag behövde, och nej, Linköping var otroligt proffsig som förening just då. Mm.
2 år som juniortränare i Linköping, där du också var med som assisterande förbundskapten då till Rickard Grönberg ut juniorkronorna. Sedan 1 år då som assisterande åt Dan i Linköping där. Och det här jobbet med som förbundskapten för juniorkronorna, hur hett har du liksom längtat efter att få?
Nej, det har varit en drömgrej ända sedan egentligen jag började med juniorhockeyn i Mora där, och fick lite kontakter med förbundet. Jag var med Bendelin någon sväng till Schweiz, och var med på lite sådana här sommarkamper och lite sånt, så att det har varit en enormt stor morot under egentligen hela karriären.
Vad är det som lockar liksom med den här posten då som...
Nej, det är att alltså en junior-VM som turnering är fantastiskt häftigt. Det är otroligt hett. Det är massa folk som är otroligt engagerade. Det är lite tjusningen. Det är hockey när det är som bäst, tycker jag. Det blir lite hur som helst. Unga spelare, naiva spelare, det kan bli vad som helst. Men jag tycker det är det som är tjusningen. Och få med på den resan med de här killarna som kommer bli blivande en storstjärnor, det är fantastiskt häftigt.
Jag misstänker att det var generalsekreterare Tommy Bostedt som hörde av sig till dig i första frågan om att ta över den. Hur lång betänketid behövde du innan du bestämde dig för att...
Ja, den var inte lång. sen tog det ju lite tid, eftersom det är alltid möten, och jag menar, jag var inte helt säker på, de hade ju en lista, de hade väl ett antal kandidater som de träffade, tror jag, intervjua och så, men jag hade nog, efter första samtalet, så tror jag sa till min fru att får jag det här jobbet så måste jag ta det. Så.
Jag måste kolla där också med angående JVM där, truppen som du presenterade då, fanns ju med en 16-årig kille där, och det tillhör ju inte vanligheterna. Jag har hittat en som har spelat JVM som 16-årig, och det är Magnus Pääjärvi. Nu är Rasmus Dahlin då alltså uttagen i den här bruttotruppen där. Berätta din resa med honom, alltså, när var det första gången liksom du såg honom?
Nej, men jag såg han på en av sommarkamperna som förbundet hade i maj första gången, men sen såg jag framförallt Ivan Linka i augusti då med Team 18, och jag tyckte han var väldigt, väldigt bra, och sen trodde jag väl inte att han skulle få chansen i Frölundas A-lag förrän kanske efter jul, men sen när han väl fick det så valde jag att följa han ganska intensivt de här matcherna han spelat, och jag tycker han har tagit enorma kliv, och det känns som att man vet inte vart taket är någonstans på honom, så att jag tycker att han är så pass bra just nu så att han ska vara med på 8-backa.
Vi journalister har ju en förmåga att liksom hissa och dissa, vi gör ju mycket med unga spelare, lätt att lyfta upp dem och så här. Vad känner du kring alla superlativer som har lagts runt Rasmus där?
Nej, men de stämmer ju. Han har väl inte liksom stuckit ut så mycket mer än att han har låtit sitt spel tala egentligen för honom själv, och det är klart att han Det är klart att han kommer få en tuff resa efter det här. För man, någonstans så kommer ju, så fort han får en svacka och spelar lite sämre, så kommer alla liksom hugga på det, för han har varit så fantastisk. Men som sagt var, jag tror att spelare som blir exceptionellt bra, som blir världsstjärnor, de har en förmåga att höja sig i tuffa sammanhang. Så att, det ska bli intressant att se Rasmus i Kanada.
Vad är målsättningen nu när ni åker till Kanada?
Alltså, det är alltid svårt, man vet inte de andra lagen och trupper hit och dit. Vi har en, alltså vi är alltid, förbundet har, vi har alltid sagt att är vi med och spelar i en turnering, i en VM-turnering, så är målet att ta medalj, och den målsättningen måste vara för oss också. Sen får vi se hur långt det räcker.
Jag tänkte jag skulle avsluta med lite såna här korta frågor till dig. Och då tänkte jag börja med att fråga, vem är den bästa spelare du har coachat?
Marcus Ragnarsson.
Jag tänkte det när du pratade lite grann om den här äldre kärnan 2010 där, så nämnde du faktiskt inte Ragnarssons namn, så då får han sin upprättelse.
Jag vet inte hur bra han var när han var i San Jose, men han var fruktansvärt bra. Nej, det är klass rakt igen.
Och vi såg ju honom mest på isen. Jag utgår från att han också betydde oerhört mycket för det laget vid sidan av isen också. Vad kan du säga? Alltså,
vad ska man säga? Skön, positiv kille. Enorm energi. Fruktansvärt noggrann. Bryr sig om alla. Gör ingen skillnad på om det är en 16-åring eller en 36-åring. Gör de inte det de ska, så är han på dem.
Vem är den bästa spelare du har coachat emot då?
Ja, alltså det här är, att välja en är ju helt omöjligt. Alltså någonstans, jag har ju varit med i någon VM-turnering här. Vi mötte, jag menar, Connor McDavid i Kanada. Men ska man ta någon som en liksom var... Alexander Sten spelade i Modo under lockouten. Eller när det var lockout.
En av få spelare som tillät spela.
Ja, jag har fortfarande inte hört om Frölunda och Modo fått något straff. Alla sa att de skulle få något straff för att de tog in lockoutspelare, Duchesne och Sten. Men mig veteligen har de inte fått något. Så det var väl bara någon pekpinne de hade. Men Modo var ju illa ute då. Alltså, men han var fruktansvärt bra. Han spelar back i powerplay. Han spelar hela tiden. Han var fantastiskt bra.
Du har ju var huvudtränare några svängar, men då trots allt fungerar mest som assisterande tränare. Vem är den bästa tränare som du har varit assisterande åt?
Alltså, skitsvårt. Alltså, jag måste ändå säga, jag lärde mig enormt mycket av Hardy, alltså Nilsson. Alltså, det gav mig otroligt mycket. Jag har lärt mig fruktansvärt mycket av alla coacher. Jag jobbar med fantastiska tränare och men har du, nej, han gav mig med kanske mest liksom, som jag hade nytta av just då. Det här med liksom, vad ska man säga, tydligheten, enkelheten, att få fram det man vill genom att säga så lite som möjligt liksom, och vara oerhört tydlig. Det var han, tycker jag, fantastiskt bra.
Hur långt är Hardy Nilsson från den här bilden som vi får via medierna och som ger oss kontra den här kollegan i tränarrummet där?
Det skiljer lite.
Mycket eller lite?
Ja, det skiljer ganska mycket.
Det gör det?
Ja.
Ja, hur skulle du vilja beskriva honom som kollega?
Han är en enormt varm människa och härlig humor. Och som sagt, det är en sån person som du liksom, om du stöttar han och jobbar nära han, så skulle han göra allt för dig. Och sen om du kriver över gränsen, så då ska man inte ha han mot sig, tror jag. Han är en fantastiskt härlig människa.
Slutligen då, har du nämnt här förebild som tränare, vad finns det mer där? Kan man ju gå tillbaka kanske tidigt i karriären eller se, alltså, för hela,
alltså, jag tycker det är också jättesvårt. Alltså, jag tycker det är många som har varit väldigt, liksom, väldigt noggranna och som man lärt sig mycket av. Jag fick ju chansen, och när jag var i Mora som juniortränare, så var ju Tommy Sandlin A-lagstränare, så jag fick ju chansen att liksom komma lite nära honom, och där slogs man över just hur otroligt noggrann han var och liksom förberedd, och nästan, alltså, han var ju nästan manisk i liksom sitt. När jag kom till Färjestad så fick jag otroligt mycket hjälp av Tommy Samuelsson som var assisterande i A-laget då. Han var Han var fruktansvärt noggrann med detaljer och han lärde mig detaljer i spelet som jag har nytta av än idag liksom, och öppnade verkligen det här detaljseendet i hur man tränar hockeyspelare individuellt. Det är jättesvårt. Alltså jag tycker jag har lärt mig av alla liksom, så att det är svårt att jag har svårt att peka ut någon faktiskt.
Då vill jag avsluta med att önska ett stort lycka till under junior-VM här som drar igång 26 december och avslutas den 5 januari. Får vi se svensk lag i finalen där?
Det skulle vara fantastiskt roligt, så att, men som sagt vi har en lång väg dit, så att, men vi ska göra vårt bästa och vi ska jobba extremt hårt för att nå så långt vi kan.
Hur mycket märker man av det här enorma intresset som har byggts upp under senare år? Nu har ju du varit med laget.
Nej, men det är mycket frågor och mycket intresse och sådär. Men det är fantastiskt kul.
Då säger vi lycka till och tack så mycket för att du kom hit.